Anders Helin. Så det är alltså återupptaget vittnesförhör och nu är det kärnombuden som frågar. Varsågoda.
Ja, och då försöker jag då ställa frågor här så att, och försöka undvika att de är ledande, vilket inte är helt lätt, för vi vet ju vad vi att det ska svara så att säga. Om vi då börjar med första frågan, som handlar lite om när du var ansvarig som åklagare i målet, och det har du delvis svarat på. Som jag uppfattade var det så att under tiden till 1 september 86 så ryckte du in ibland lite för Wolf. Och sen från 1 september 86 till 1 september 87 så var du tjänstledig på grund av Palmeåtagandet. Och därefter så tog du över, vilket var naturligt eftersom det var ju lottat på din tjänst. Är det riktigt uppfattat? Okej. Som jag också... Som framgår handlingarna här, så när du då börjar den här rättegången första gången, så fick jag den uppfattningen att först ansåg du då att mordet hade begåtts den 9:e och sen styckningen den 11:e. Och sen den andra dagen ändrar man till att mordet och styckningen var samma dag.
Ja, det kan nog stämma.
Ja, och då undrar jag, vad var det som gjorde att du ändrade dig på morddagen? Varför gjorde du den?
Det dök ju upp ett vittne, eller uppgifter från en person som hade hörts tidigare.
Okay.
Och som berättade att han hade, Katrin hade övernattat hos honom och så hade han skjutsat henne till Little City på förmiddagen här på pingstdagen.
Mm. Och var det här arkitekten Ankers det?
Ja.
Okej. Vem var det som hittade det här förhöret? Hur dök det upp?
Ja, men då börjar jag gissa. Men,
ja, för Per-Åke Larsson var ju astralisk.
När han lämnade kommer jag inte ihåg, men det var väl före årsskiftet.
Jag tror han var borta på rättegången, det här fall vad han sa, men jag vet inte.
Förlåt?
Som jag uppfattade honom så var han bortrest till Australien.
Ja. När han lämnade utredningen, det vet jag inte. Men...
Nej, men det var innan rättegången, tror jag, precis. Han var bortrest under rättegången.
Ja.
Nu är det här lite halvlösa frågor, men advokaten får leva som han lär nu.
Okej, det ska jag göra.
Ja, det var väl inte riktigt så som Per-Åke Larsson sa heller. Han sa att han åkte i december och borta i 6-7 veckor.
Okej. Så att den här handlingen, hur dök den upp? Fick du den någon eller låg det plötsligt i din akt?
Nej, jag fick den av någon av utredarna, utgår jag ifrån, som hade hittat den.
Okej, och du, när fick du den? Innan rättegången eller under pågående rättegång?
Jag fick den när vi hade börjat, vill jag minnas. Mm.
De här andra fyra förhören som vi nämnt med Ragge Lindgren och Möller och Selasse Saba och Tor Åberg, de dök inte upp samtidigt då?
Det var en dålig rak fråga. Det går att ställa och formulera.
Ja, det här kan ju vara delvis ett motförhör.
Nej, det här är huvudförhöret
fortfarande. Okej. Om man frågar sådär då. Ragge Lindgren, Ovo Möller, Selasse Saba och Tor Åberg. När fick du först kännedom om dessa förhör?
Det fick jag kännedom om för någon månad sedan.
Du har aldrig hört talas om dem förut? Du har aldrig hört talas om dem förut?
Nej.
När det gäller Katrin da Costa, var det din bedömning att det var ett slumpoffer eller om hon var utvald som offer?
Ingen aning. Ingen uppfattning.
När jag talade med dig förut på telefon, då sa du att de hade valt henne. Och därför var det viktigt att de kände henne.
Ja, jag tycker uppgifterna ur utredningen gav mig det intrycket att de hade träffats tidigare.
Men som offer, var en utvald eller var det en slump?
Jag tolkar din fråga så att man har bestämt sig i förväg för att ta livet av da Costa och så kontaktar man henne och gör det. Om det är det, men någon sån uppfattning har jag inte haft.
Okej. Hur bedömde du tillförlitligheten i Johan Reis bedömningar och utlåtanden under ärendets gång?
Jag tyckte det fanns tyngd i det han sa.
Delar du Rajs slutsats att dödsorsaken inte gick att fastställa?
Ja, vem eller vilka som har styckat kroppen har ju sett till att dödsorsaken inte går att rättsmedicinskt fastställa.
Delar du Rajs slutsats att tidpunkten för hennes död inte gick att fastställa?
Ja, han kunde inte göra det, kan inte jag göra det heller.
Nej. Delar du Rajs slutsats att den eventuella mördaren var av den typen att han hade en stor benägenhet att upprepa gärningen?
Jag har ingen uppfattning om.
Okej. Hur mycket själv tittar du det aktuella undersökningsmaterialet, polisförhören med mera?
Förlåt, hur?
Hur mycket själv tittar du grundmaterialet som polisförhör och sånt? Hade du det tillgängligt för dig personligen?
Ja, jag fick ju kontinuerligt, kan jag säga, kopior av förhör som poliserna höll.
Så polisen gav dig handlingar?
Ja, de gav mig handlingar, ja.
Du gick inte själv och tittade bland alla handlingar?
Nej, det gjorde jag inte.
Har du någon uppfattning när du tror att de här säckarna med likdelarna hade placerats ut?
Ja, min uppfattning är att de placerades ut på annandag pingst.
Okej. Under den här perioden som du trodde att du uppfattade morddagen till den 9:e och styckningsdagen den 11:e, hade du då någon teori vad kroppen hade förvarats mellan den 9:e och 11:e juni?
Ja, jag tror den förvarades på rättsläkarstationen.
Okej. Hade du någon teori hur hon hade transporterats?
Dit eller därifrån?
Både och.
Ja, hur hon kom dit har jag ingen aning om. Jag tror inte jag haft några teorier om heller. Jag utgår ifrån att man hade en bil när man förde kroppen från rättsläkarstationen.
Okej. När Marianne Seppälä, som du berättat, hörde av sig igen, hade du då någon uppfattning om att hon hade hörts tidigare?
Jag minns att jag fick ju information, allmän information, om, ska vi kalla det, intervjuerna med alla de här tjejerna. Och jag minns också att jag fick någon muntlig information när hon nu hörde av sig igen, att hon hade varit med i det där svepet när man hörde alla de här, men att hon då inte hade haft något direkt att säga. Jag vill också minnas att förklaringen var det att hon hade ingen lust att prata med polisen, och därför så blev det liksom ingenting sagt.
Tittar du själv på det här tidigare förhöret? Okej. Rajs berättade häromdagen att han lämnade ett brev från Pushel till dig under rättegången. Har du någon minnesbild om detta?
Ingen minnesbild.
Okej. När du vägde det som talade för och mot misstanken om mord på Da Costa, fanns det någonting som var positivt för Tett eller Thomas?
Nej.
Med positivt menas det något som talar till deras fördel?
Ja.
Till deras fördel, och jag uppfattade det så också, ja. Svaret till nej.
Okej. Gjorde det något tidsschema hur gärningen skulle kunna gå till den 11 juni?
Nej, det har jag ingen minne av att vi har suttit och ritat några tabeller eller gjort någonting sånt där.
Innan du väckte åtal för incest, fanns det då något som talade positivt för Thomas?
Nej.
Efter hovrättens beslut där de då... ändrade på häktningen med mera. Övervägde du då vid något tillfälle att lägga ner åtalet?
Ja, det gjorde jag. Jag vände mig till riksåklagaren och bad att få anvisningar hur jag skulle göra i den här situationen. Och fick till svar, skriftligen tror jag, att det hade ju inte tillkommit någonting nytt i sak efter det att jag hade väckt beslutet. Det som hade tillkommit var att hovrätten inte delade tingsrättens bedömning, men det var ju inte någon nyhet i själva saken, så att säga. Och därför gick det inte att lägga ner åtalet.
Okej, så att det hade inte kommit fram någonting nytt och då därför lade man inte ner det.
Jo.
Det är riktigt uppfattat. När Kristina Algen hördes och hon under ed sa att Thomas var utsatt för utpressning och stora belopp hade funnits från Thomas bankkonto. Var det någonting man undersökte?
Jag minns inte. Jag minns överhuvudtaget inte den här uppgiften. Att han skulle ha varit utsatt för utpressning. Nej, jag har ingen minnesbild av det.
Det var ingen minnesbild av att Thomas pappa hade tagit fram underlag och du ryckte dem med händerna på honom?
Nej, nej.
Nej, inga mer frågor.
Nej, då finns det möjlighet till motförhör och där kan man konstruera vissa frågor på annat sätt om det roar Ingvar Gunnarsson.
Frestelsen är mycket stor, men jag avstår.
Ja. Då innebär detta att förhöret med Anders Lina avslutat. Tack så mycket för att du kom.
Tack.
Det är